Ja, ni lyssnar som vanligt på Radio Tyresö 91,4 och jag som sitter i studion idag heter Ann Sandin Lindgren. När jag spelar in det här i mitten av sommaren, då är det snart dags för att dra igång Tyresöfestivalen. Och det här programmet kommer höras från den 18 augusti. Och då är det bara 3 veckor fram till Tyresöfestivalen som går av stapeln lördagen den 7 september. Och en av många föreningar som ni kommer kunna träffa under Tyresöfestivalen, det är en förening som jag aldrig hört talas om. Välkommen Jonas Barle.
Tack så mycket.
Utan man ditt efternamn så?
Stämmer bra det.
Bra, bra. Ja. Det låter lite så engelskt eller?
Ja, det är, jag tror egentligen det är lite så här interkontinentalt.
Det är det va?
Liten släkt.
Ja, Barle. Det är en liten släkt. Så alla Barle känner varandra.
Ja, det är mycket från Skåne. Jag är från Skåne.
Ja, och vilken förening har du grundat och är ordförande i?
Ja, den heter Suhari Karate.
Karate?
Ja, och vi har varit igång i 10 år nu, så att det är 10-årsjubileum i år.
Ja, det är det ni ska fira. Men det här är en förening som har verksamhet i flera kommuner, va?
Nej, egentligen inte, utan kan jag säga så här. Jag har jobbat med karate i Nacka. Och sådana olika anledningar, en kompis till mig flyttade hit. Och då, just då så hade jag avslutat arbetet i en klubb. Och han sa, det här är ju superbra, för i Tyresö finns ingen karateklubb.
Nej.
Ska vi inte dra igång igen?
Ja.
Och så sa jag, ja men det gör vi. Så det var lite grann på den vägen.
Aha, och ni håller på 10 år. Ni håller på i Kumla skolas.
Ja just det, ja. Så, bra. Så Kumla skola, där har vi egentligen så, är ju den Trollbäcken, ja. Den Trollbäckshallen.
Trollbäckshallen heter den, ja. Men det är Kumla skola för oss som kan Tyresö. Ja, för vi är olika generationer här och saker byter namn.
Jag förstår.
För du är inte från Tyresö
jag
själv.
Nej, jag är inte det. Utan jag är från Nacka då. Ja. Men jag är här väldigt mycket. Och varit här de senaste 10 åren.
Ja, vad roligt.
Och ganska kul. Jag kan en liten anekdot med Trollbäcken. Jag tränade något som heter ninjutsu för supermånga år sedan. En kille som heter Bo Munte som var från här ifrån Tyresö.
Ja.
Han hade en jujutsu-klubb.
Just det, det tror jag faktiskt hört talas om.
Ja. Ja. Och det roliga är att den låg vid Trollbäcken.
Aha.
Och före Google och internet så var det ganska svårt att ta reda på saker. Men då fick jag reda på att det betydde ungefär ninja no shuri på japanska. Så det är Trollbäck. Och då blev han intresserad av ninja.
Aha.
Och ninja-träning. Och jag började träna för honom när jag flyttade till Stockholm från Skåne för många, många år sedan.
Det hörs inte att du kommer från Skåne.
Nej, jag har varit där ganska länge.
Men du bor alltså i Nacka också.
Jag bor i Nacka.
Och det är grannkommunen till oss. Och vi tycker att Älta tillhör oss. Eller de, vi tycker nästan att vi är så nära.
Det är så här lite mellanland kanske.
Ja, mellanlandning. Ja, men vad kul. Och då karate, en karateförening. Det jag kan om karate, det är det jag såg på Karate Kid, när filmen för länge sedan. Och då ska jag säga bara så här, hur jag tänker när man hör karate. När min son som nu är vuxen ville, jag tror han ville gå med och vara karate eller boxning. Jag tänkte, nej, jag var mamma liksom. Så han där farliga saker, otäcka grejer. Det var innan jag såg Karate Kid förresten och wash on och wash off och allt vad det var för någonting. Jag tänkte, nej men så, nej, han ska inte lära sig att vara aggressiv. Och sen har jag lärt mig något annat. Och då måste du ta oss fördomsfulla människor med på, vad lär man sig? Lär man sig att slå andra i karate?
Absolut, man kan säga så här. Karate är ju en av de absolut fredligaste formerna av träning tycker jag. Så ja. Att det är ett självförsvar.
Just det.
Och för att genomföra självförsvar eller göra ett självförsvar så måste någon annan slå ju, eller sparka.
Ja.
Så att i princip så lär man sig att ta emot sparkar och slag och blockera och undvika dem på ett smart sätt kan man säga. Jag brukar säga att det brukar likna med att spela schack. Så man får göra lite snabbare bara. Så att man måste hela tiden ha lite olika typer av motåtgärder för att kunna liksom ganska snyggt och enkelt klara sig ur en situation. Då.
Ja, ja.
Så att kampsport är en väldigt fredlig form egentligen. Se till att man kan värja sig och freda sig själv.
Just det.
Så att den stil som vi tränar heter Wado Ryu.
Vad heter det?
Wado Ryu.
Aha.
Det är Wado-stilen kan man säga på japanska. Och den stilen betyder då fred och harmonins väg. Så det är så att säga, anstiftat ja. Till det.
Ja, för jag läste lite grann på er hemsida och jag har ju förstått också folk som håller på med sånt. Att man tränar fokus, kraft och energi.
Ja, man tränar, man använder sig av det för att kunna genomföra karate.
Ja.
För det är väldigt mycket disciplin och ganska många år innan man egentligen kan börja tillämpa karate.
Okay.
Så det är inte riktigt sådär västerländskt och väldigt lätt, eller vad kan man säga, tillgängligt kanske.
Nej.
För den första anblicken, för att man måste lära sig ganska mycket innan man kan börja använda det egentligen.
Ja. Hur kom det sig att du kom in på karate? För du är ju inte 30 år.
Nej, jag är 60 år.
Jag vet, jag såg det.
så jag har varit med ett tag. Och jag började när jag var 10 år med kampsport.
Gjorde du?
Ja, så det är 50 år.
Men vad, för det är det som jag tycker har ändrats med, också med internet tror jag, eller man fattar lite mer. Men det var väl ingen stor sport när du var 10 år?
Utan jag hittade faktiskt i något som heter Hobbex, tror jag. Små planscher kring självförsvar som jag tyckte var jättespännande.
Ja.
Och så gick jag till biblioteket och hittade lite böcker om det. Och började låna hem dem och började träna själv.
Det var så man gjorde. Det måste vi tala om för alla unga. Innan internet. Då gick vi till biblioteket och försökte lära oss allt om någonting. Och så fick man åka till olika ställen för att lära sig av riktiga människor.
Mm. Jag började träna i Båstad som jag är ifrån, i Skåne. För en kille. Men då flyttade han klubben sen till Lund. Så slutade med att jag fick ha skjuts dit till Lund ganska ofta för att kunna träna då. Så det var lite grann, som du säger, ganska svårt tillgängligt kanske. Men jag tyckte det var superspännande redan från start. Och jiu-jitsu är ju lite mer, ännu mer kan man säga, självförsvarsbetonat med grepp och kast och så vidare. Och fasthållning och så vidare. Så att, och falltekniker också.
Jag har faktiskt gjort ett reportage om det var tre killar i Tyresö som tränade jiu-jitsu på en skola. Och då var det där massa barn som, de var säkert 100 ungar som sprang i led och hoppade. Det var jättebra träning från de ungarna. De fick göra olika utfall om man säger så, eller på mitt språk då. Mm. Och ungarna tyckte det var jätteroligt.
Ja, det roliga är ju att karaten i sig, det kommer ju från Japan då, egentligen från Kina från början. Det kan man säga fångar upp den här samurai, eller budoandan som fanns i Japan sedan många hundratals år tillbaka.
Ja.
Men den blev liksom kanaliserad genom att man började träna judo, jiu-jitsu i olika former och sen så karaten är introducerad. Faktum är att karaten dök ju upp i den form den finns idag. På 30-talet först.
Aha.
Men det finns ju kanske tusentals år tradition bakom det då.
Ja,
men alltså den formen med dräkter, bältesystem och lite grann strukturen hur man tränar den kom fram faktiskt ganska nära i tiden faktiskt.
Ja. För att det är massa ord här som är då japanska förstås. Japanska är i och för sig ett ganska lätt språk och uttala orden. Vi hade nämligen japan boende hos oss när jag var liten. Så jag kunde säga... nu ska jag säga vad jag kan säga. Jag kunde tala om vad jag hette på japanska för att det var lätt att härma. Det är samma A och liksom, det är inga konstiga ljud. Men, så att jag kommer inte kunna uttala det här rätt. Men det står att du är en sensei.
Sensei, ja. Det är egentligen ledaren i klubben kan man säga. I det här fallet så har jag varit med, har grundat klubben. Men det är egentligen ledaren som är sensei.
Aha.
Den hälsar man till när man går in. Det finns mycket tradition i karate.
Ja.
Med hälsningar och hövlighet och så vidare. Och även struktur i form av när man gör saker och mycket kommando och så vidare. Och det är ganska lätt som du säger att lära sig själva orden, uttala dem.
Ja.
Och läsa dem är ju desto svårare.
Ja,
det kan man ju komma överens om.
Har du själv varit i Japan?
Massor med gånger, ja.
Massor med gånger?
Jag har varit på Okinawa, jag har varit på Kyoto, jag har varit i Tokyo flera gånger. Och nu till hösten ska vi åka då, i samband med 10-årsjubileen ska vi åka en större del av de högre graderade i klubben till Tokyo.
Men hur funkar det då? För du har ju alltså fått svart bälte, heter det så?
Ja, jag har svart bälte i karate sedan många år tillbaka och 50 graden.
50 graden. Vem är det som liksom, är det en hel hierarki som talar om för, måste någon som är högre upp och som är ännu högre upp, är det i Japan man bestämmer vilken, vad man sitter?
I det här fallet så är våran huvudsensei grundad till stilen, han lever inte länge, så det är ett par, ganska många år sedan han. Då. Men den som tog över är faktiskt en engelsman som driver det, liksom, världsorganisationen från England. Så han är den som genomför garderingarna när det gäller svarta bältesgården.
Ja, så du har varit iväg då för att få den här svarta?
Ja, jag reser väldigt mycket faktiskt både till hela Europa och tränar och så vidare.
Ja. Nu glömde jag ju frågan, vem är Jonas? För att jag såg att du hade ett jobb som du var rörlig. Du tänkte att det här kan inte vara rätt, Jonas.
Jo,
Barle, för att det var allting på engelska läste jag. Och då, du jobbar på ett...
IT-bolag.
Ja.
Så att jag reser väldigt mycket. Jag är ansvarig för Europa med försäljning av IT-tjänster.
Ja.
AI och machine learning och så vidare som jag jobbar med och säljer tjänster.
Ja, så du kan i ditt jobb även då ha möjlighet att resa? Då.
Jag reser jättemycket.
Ja, ja.
Och det är jättekul för att jag har i klubben nu så pass länge som jag har kört nu. Så vi har väldigt många som är relativt höggraderade. Så att jag får väldigt mycket backup när jag är tvungen att åka iväg någon helg och så vidare. Så att det funkar väldigt bra.
Ja. Nu får du berätta lite mer om en klubb. Vad heter klubben, sa du?
Som sagt, Suhari.
Och vad betyder det?
Det betyder på engelska, ska jag säga, enkelt sagt, learn, reject, develop.
Ja.
Det betyder egentligen enkelt nog att om du kan ska ifrågasätta någonting innan du har lärt dig det.
Okej.
Okay. Och när du väl har lärt dig det så kan du faktiskt ifrågasätta det och kanske undersöka, kan jag göra på ett annat sätt eller kan jag förbättra det? Och det är develop, det är det tredje steget då.
Ja.
Så att Suhari.
För att det man har hört väldigt mycket i företagarvärlden, det är ju liksom det här japanska sättet att utveckla företag, att man hela tiden förbättrar sig.
Just det.
Så det låter ju nästan som en sån filosofi, fast nu handlar det om karate.
Ja, det är som kanban och så vidare.
Ja, exakt.
Det är ganska likt faktiskt. För det är så att, för att förklara om att du har tränat den här typen av, ska jag säga, den här träningsformen, så är det så att man måste verkligen strukturerat lära sig olika typer av blockeringar, olika typer av slag på olika vinklar, på olika hastighet, olika, så att säga, olika sätt att göra det på. Då.
Mm.
Och sen efterhand så sätter man ihop det här till ett, liksom ett självförsvarssystem som innebär att Suhari innebär att också när man väl kan så pass bra det man har lärt sig så kan man göra det automatiskt.
Aha, kroppen kan.
Kroppen lär sig och musklerna lär sig. Så att det är lite väldigt strukturerad träning på det sättet. Man repeterar, gör om, förfinar och tränar in så att man verkligen får det här att funka.
Men jag tänker, du då som IT-kille, för att om du jobbar med AI och såna här saker, då sitter du i ditt huvud hela tiden och det är inget fysiskt jobb. Du rör ut pekfingrarna eller fingrarna på ett tangentbord.
Alltså jag är inte den som programmerar, utan jag är den som gör affärerna kring IT-lösningarna.
Så du träffar folk, men du sitter inte framför en dator hela dagarna?
Nej, ganska mycket också. Numera, efter covid så var det ju, alltså under covid så jobbar jag hemifrån och det har jag egentligen fortsatt att göra. Fast jag jobbar i hela Europa kan man säga, med kunder och på olika sätt då.
För det måste vara väldigt bra när man har, vi som jag också jobbat inom IT-branschen, det är ju ett väldigt, vad ska man säga, inte så bra för kroppen arbete. Vi får gamnacke och vi sitter stilla och magen funkar inte.
Det är superbra att träna på det sättet. Ja. Jag kör både yoga, karate och sen cyklar jag lite sånt annat också. Men det är liksom en all-round-träning som krävs för att man ska kunna utveckla sitt karate, liksom, hela sin karate-träning kan man säga.
Men för det tänkte jag när du sa yoga också, för jag har precis intervjuat min yogalärare, för jag går också på yoga för att det är jättebra. Och då finns det liksom massa japanska ord i yogan, eller liksom det finns vissa delar som är, det är liksom, vet du, antingen pratar man qi, kinesiska, eller så pratar man yin och yang. Alltså det är många såna termer som är...
Det kan man säga, jag skulle säga att det är mer österländskt.
Österländskt, okej.
Okay. Jag tränar ju både vinyasa, bikram och hatha yoga.
Alltså du gör det,
Så lite olika former då. Ja. Och de flesta kommer ju då från Indien nu.
Just det.
Men det roliga är ju att även karaten har ju sina rötter, både som sagt i Kina, men också före Kina så var det ju faktiskt Indien.
Ja.
Så munkarna utvecklade den här typen av träning på ganska många, kanske 1000 år sedan.
Ja.
Och det har sen efterhand förädlats och förfinats med hjälp av kineser, med hjälp av japaner. Och nu jobbar vi själva här i västvärlden och i Norden exempelvis med karate. På samma sätt kan man säga då.
Ja.
Repetera, förfina och träna de här teknikerna. Så att sen när man väl kan det ganska bra så kan man också köra karate, alltså det kallas fighting då, eller kumite. Mm. Där man egentligen inte i stort sett träffar varandra, skulle jag säga.
Jaha, du menar så? Man gör alla de här rörelserna?
Alla typer av sparkar, kickar, vi har massor med typer av sparkar och slag. Och kan man det här väldigt bra så kan man egentligen träna en fight och i stort sett nästan inte träffa varandra.
Okej, det var häftigt.
Så det är kul. Och det gör man ju även i den form som kallas kata. Då gör man egentligen ett rörelsemönster utan någon motståndare.
Aha.
Så kör man det. Och det tränar man nästan som simhopp skulle jag säga. Att man får poäng hur bra man utför det.
Aha.
Och då är det flöde, det är fart, det är vilken styrka, vilken tempo, hur man andas. och så vidare. Det finns många kriterier, det finns egentligen 6 kriterier för hur man bedömer det.
Ja. Men jag tänkte just på det här med försvar, för att hade du frågat mig då när mina barn var små, då hade jag tänkt att vadå försvara sig, vi bor i ett sånt fredligt land, det behöver de inte alls göra. Nu har barnbarn idag. Jag skulle inte alls ha någonting emot om de lärde sig att försvara sig. För att nu har vi fått ett annat läge. Folk utsätts ju för saker. Har du använt dina karatekunskaper i verkliga livet?
Ja, egentligen inte så kan man väl säga. Nej. Utan jag är ju utav den tanken här att kan man försvara sig själv så attraherar man inte heller den typen av situation. Där man måste försvara sig.
Så men att man är så pass trygg.
Ja, jag tror det. Att man, det var, jag inbillar mig det. Att, ja. Att det är lite grann det handlar om. Att man känner sig trygg i att kunna försvara sig. Så man heller inte har liksom den, sänder inte ut den signalen.
Nej.
Att man är, kan man säga, ett lätt byte. Eller
nej, det har rätt i.
Jag har haft en del situationer, men jag har aldrig liksom hamnat i några regelrätta slagsmål kan man säga.
Nej.
På det sättet.
Nej.
Däremot har jag ju tränat väldigt mycket i dojon och på... Alltså,
ja, dojon heter det så?
Dojon, det kallas dojon, där ja. Du tränade i karaten.
Ja.
Då.
Ja, det var bra.
Så, men ett par incidenter kan man säga där jag har haft otroligt bra nytta av att jag har min kroppskontroll och mitt lugn och min så att säga, struktur, hur jag vet hur jag ska kunna hantera situationen.
Mm.
Som gör att jag har neutraliserat faktiskt det...
Energi?
Jag har neutraliserat problemet.
Okej.
Okay. Utan att slå.
Utan att slå, ja, men det... Förstår, här sitter det en person som...
Så det är mycket psykologiskt.
Ja, som har ett fredsmärke runt...
Nej, men jag är väldigt fel i människa.
Ja, men alltså det är det här som är så fascinerande idag. Ja. Att man har ju behov av att hitta metoder. Och då ska vi vända oss då till alla som lyssnar. Om man nu har barn. För att jag såg att man kunde börja redan när man var 7 år. Men man ställer sig på någon slags kö till att börja med. Vad gör man som 7-åring när man startar i karate?
Ja, alltså, det är ju lite, kan man säga, lekande i början.
Ja.
Men det intressanta är att många kommer in och, alltså, jag tror jag till och med skrivit på vår hemsida, alltså busiga ungar som kommer in och börjar hoppa runt. Och det är väl kul. Men karaten är lite annorlunda då, så att då börjar vi ganska tidigt med... Man ställer upp på en linje, på ett led. Man har olika formalier när man drar igång, olika delar av träningen. Så ganska snabbt blir de fokuserade.
De blir det?
Ja, det är fantastiskt kul att se. Så det kan ta, men efter en termin, ett halvår, så är, får de vara liksom, överallt.
Myror över allan?
Ja, så är de plötsligt fokuserade och kan sätta igång och styra sin egen kropp. Och faktiskt också, sen kan man vara väldigt lekfull också. Alltså vi har ju mycket den typen av träningar också.
Mm.
Men mestadelen är ganska strukturerat. Då. Men det finns olika, vi har ju massor med roliga grejer som barnen gör. Då.
Mm. Men det var även så för vuxna såg att man kunde börja som vuxen.
Ja, vi har som kul är så har vi en lokal i Kumla skola där vi har två lokaler. Så på morgonen på lördagen när vi har intagning och nybörjarträning så kör vi föräldrar och barn separat då.
Aha.
Samtidigt. Så att de kan köra själva på en lokal. Så har vi den ena dojen där för barnen. Då.
Vad roligt. Mm. Och det var ganska bra. Jag har varit på sån här bamsejumpa med mitt barnbarn. Då vill de gärna att föräldrar och morföräldrar och farföräldrar går ut. Så att barnen bara är med de instruktörerna där. Och då lyder de. Mm,
jag förstår poängen alltså.
Ja.
Men det, sen är det kul för att vi har ju då hållit på ett tag. Som sagt i 10 år.
Ja.
Och många av dem som är kvar, alltså de klubbens äldsta medlemmar som har varit med länge och tränar regelbundet och ofta, har faktiskt varit föräldrar till barn som började. Som sen kan för olika anledningar haft fått andra intresse.
Ja.
Ridning och cykling och allt. Det finns ju hur mycket som helst. Så när de har tappat, av någon anledning, tappat intresset. För det kan säga så här, det är ju inte för alla att träna karate. För det är ju, det tar som sagt lite tag att läsa vad man ska göra för någonting. Och sen finns det liksom en liten puckel tror jag när man har kommit upp och kört några år där man ska börja riktigt förfina sina tekniker. Då ställs det lite högre krav och när vi graderar som vi gör oftast varje termin till olika bälteskador, det är olika färger på bältet. Så det är då det sätts på sin spets där man ska gå upp för gradering och visa vad man kan. Och då har vi ett färdigt liksom, system av tekniker man ska göra för olika bälten då.
Hur funkar det i den här konstiga världen där alla ska vara lucier och alla ska vara lika duktiga och sånt där? Klarar man av det som liten att okej, jag är inte lika bra? Alltså den här graderingen, det har vi nästan plockat bort för barn ibland.
Ja, det är det som är intressant tycker jag, för att den är ju lika för alla.
Ja.
Och jag tar ju med, när jag graderar mina elever så har jag både med mig hur de har tränat under terminen som en komponent i, liksom, i helheten. Men sen är det så att om man missar, speciellt när man kommer högre upp i systemet, vi kallar det så blir det svårare och svårare. Och jag har mindre och mindre överseende med om man missar, så att säga, olika delar i tekniken. Så man måste träna så pass fokuserat och så pass noga så att man verkligen kan det. Ja. Så det, då kan man komma kanske upp på ett blått bälte någonstans. Det är på mitten av skalan.
Tala om, vad är det första man får för bälte?
Det första är rött. Röttvitt om man är barn då. Ja. Så har man ett halvbälte kan man säga. Och sen har vi då gult, orange, grönt, blått och brunt. Och där har vi tre valörer på brunt. Och så har man då svart därefter. Så det kan ta ganska långt håll.
Ja. Men jag tänker bara om man då har barn och tänker, jag har, om man då har ett barnbarn eller som har myror i brallan eller har svårt att koncentrera sig, vilket många barn har idag för att det, vi har så mycket stimuli också. Det är liksom, när jag slår på tvn till, med mina barnbarn, alltså jag hinner ju inte med att uppfatta vad ungarna ser ens på de här. De går så fort, allting är, och så plötsligt så ser vi ett gammalt barnprogram, Bamse, eller vet du det, alla barnen vet du det, i Bullerbyn, alltså det finns så här gamla. Tänker man, gud vad långsamt allting gick på vår tid. Nu tittar vi bara på Båtsman här i 2 minuter. Och de har bara gått på den här klippen. Det finns inte en idag barnfilm som ser ut på det vis. Så ungarna blir ju väldigt speedade.
Ja, och så har de en padda och en mobil i ena handen också. Eller båda händerna kanske till och med.
Men så. Hur funkar med barnen? De här, för man, jag kan tänka mig att när man hör dig nu och har ett barn som jag tycker är som en liten propeller. Då kanske man just vill börja med det här. Klarar alla barn eller är det några som tycker att de inte klarar av att lyssna?
Det kan
eller?
Hända att man får svårt efter ett tag om man fortfarande kanske lite mer en utmaning till att koncentrera sig, så kan det bli lite svårt. Men vi har haft många barn med olika typer av förutsättningar. Jag tränar ju barn själv, alltså jag har gjort det i många, många år. Ja. Jag tycker det är superkul. Och sen tränar jag vuxna avancerade också på olika sätt då. Men jag tycker det är riktigt, riktigt roligt att vi har tagit hand om alla. Alltså vi är ju öppna för liksom alla som har olika begränsningar och så vidare som kan komma igång med träningen. Och det är lika för alla. Det är som
lika
är så
för
bra.
Alla,
Och det finns ett system, det finns en grund.
Och det finns regler att hålla sig
till. Regler, och det är kanske det som är lite ovant för många barn idag. Att man, att allt är, man, det ställs kanske inte så mycket krav. Det låter som en sån här gammal stofil.
Ja, jag vet.
Jag sa att jag var 60. Va? Men alltså, det ställs kanske inte så mycket krav likadant idag på varför yngre i samhället då, kanske i skolan på olika sätt. Då. Men det gör vi här. Och det är liksom en del av det hela som gör att det också, det ska man säga, vad kan man, det är vänliga krav, men det är ändå ganska en tydlighet som tror att många gillar. Och efterhand när man har, jag ska inte kalla underkasta sig, men när man har lärt sig det så kan man vara bekväm med det. Och då kan man också ta de här kommandorna och man kan göra det man ska i ett strukturerat sätt. Så att det är en liten filosofi nästan. Ska
man
säga.
Och då får man liksom kända regler som man vet hur man ska förhålla sig till också. Och man vet vad spelreglerna är.
Dels har vi kompendierna kring vad man ska göra när man graderar som en del. Det är det vi tränar för många gånger. Och sen har vi även nedskrivet exakt i ordalag vad man gör för någonting. Ja. Så man kan faktiskt teoretiskt studera hur man ska göra olika kombinationer. Alltså det här handlar ju om ibland, vi har en kata som kallas Koshanko, där det är 72 steg.
72 delar. Steg, ja.
Ja, olika delar, olika tekniker som sätts ihop i ett flöde. Då. Så att det kan ju ta ett tag att läsa den, exempelvis.
Jag kan tänka mig. Så att,
men i grund och botten så är det, komponenterna är ju slag, sparkar och blockeringar mot slag och spark. Och det gör man då i olika kombinationer och efterhand så sätter man ihop det här ännu mer. Och till sist då har man då det här free fighting eller kumite som det kallas då. Så att då kan man kunna behärska alla de här delarna. Då.
Men är det risk för skador då?
Alltså det händer ju ibland och det är ganska sällsynt. Skulle säga att det är nog mycket, mycket tuffare att spela hockey och fotboll.
Ja.
Skulle jag jämföra med. Men det finns ibland att det har hänt lite stukningar, lite vrickningar. Så. Och jag har väl, som jag hållit på så länge, och haft lite små blessyr när man tävlat i karate. Och sådär. Så att, men det är inget allvarligt. Vi har ju skydd när vi kör kumite, som det kallas då. Vi har handskar, susp, vi har fotskydd och tandskydd.
Jaha, ja, det var ju bra.
Ja, och när man tränar den typen av karate då i fighting, så är det ju, vi får ju bland annat inte sparka fullt ut mot huvudet. Det är en av våra regler. Vi får inte heller kan man säga, sparkar mot delar av kroppen som är väldigt svaga, alltså knä och så vidare och så. Så att skydden gör sitt, och sen så har man då tränat relativt länge, så är det inte så mycket blessyr det handlar om egentligen, utan det är att få poäng.
Poäng, ja.
Så kumitten är ju en poängsport där det gäller att få de högsta poängen i de högsta sparkarna, de bästa kombinationerna och så vidare. Så
Jag är liksom uppväxt i en tennisfamilj, så att jag kan inte så mycket just de här sporterna, men överhuvudtaget kampsporter eller boxning och alla de här sporterna som liksom har varit poppis och blivit också, tror jag, det finns ju program man kan se där, att liksom unga killar på glid hittar äntligen någonting vettigt att syssla med. Man går med i en kampsport eller man går med i boxningsklubb eller någonting sånt, och så blir det väldigt viktigt liksom att man har någonting att hålla på med, så man ändå på vara grabb eller...
Man kanske läser brinna för det. Jag tycker det är, alltså det är så att det här är så pass fokuserad träning, så att du skulle säga att det är nästan till liksom elit. Alltså man blir lite elittränare när man håller på med karat, men med ganska, man går ganska djupt in i den typen av träning. Nu har ju inte vi bara slag, sparkar och blockeringar, utan vi har en stil som även har jiu-jutsu, nedtagningar, fällningar, svep.
Ja, så man lär sig ramla.
Ja, absolut. Ja, och sen har vi även på hög nivå, på hög nivå så har vi försvar mot kniv, svärd.
Aha.
Så vi arbetar med den typen av verktyg också. Då.
Ja.
Så det är ganska komplicerat, så det är otroligt roligt när man kommer upp en bit efter några år då, och börjar tillämpa det här med lite mer extra, lite mer detaljerad träning kan man väl säga.
Nu får du berätta lite mer om själva klubben. Du är alltså grundare och ordförande, men ni är ett antal tränare, såg jag.
Ja, vi ska väl säga att det är väl en liten klick av, så att vi är ett tiotal som hjälper till från och till. Och vi har väl ett par stycken, vi har en kille som heter Niklas som har jobbat väldigt länge i klubben också, som är, kan man säga, senpai som vi kallar det. Så han är oftast, vi jobbar tillsammans på passen på lördag exempelvis, då har vi 3, 4, 5 pass på lördag från morgonen fram till efter lunch.
Jaha.
Sen har vi ett antal andra medhjälpare som hjälper till. Så att vi är nästan 10 stycken som kontinuerligt hjälper till. Då.
Och hur många medlemmar eller många är det som är i verksamheten?
Vi är lite strax över 100-120.
120?
Medlemmar. Men jag skulle säga att vi är lite ner i kant kanske 70-80 som är väldigt mer fokuserade tränare. Då.
Och vilka åldrar är det som är mest aktiva?
Har det råkat bli så att 40 plus är den största gruppen.
Alltså är det så?
De här gamla mammorna och papporna som tränar fortfarande, som är en väldigt stor del av gruppen faktiskt.
Vad roligt!
Så att, men sen har vi då kanske 10-12 också, en väldigt stor grupp där nere som är ungefär i den åldern. Och så brukar det bli ett glapp mellan tonåringar, brukar ha lite annat att fundera på. Så då brukar man tappa en del tränare. Som
så är
tillbaka.
Det alla sporter?
Ja. Mm. Så där har vi lite glapp kanske. Och där ska man ju vilja ha fler, för det är ju otroligt bra träning. Alltså, bara man läser och förstår vad det är man gör, så är det otroligt bra träning för ungdomar också.
Så man kan ju söka på er förening, man söker Tyresö karateförening, då hamnar man, och det heter alltså Suhari
Karate.
Ja. Och då kan vi också lägga en länk på vår hemsida. Nu tänkte jag prata om då Tyresöfestivalen. Det brukar ju vara så att många föreningar visar upp sig. Har ni något, var ni med förra året på Tyresöfestivalen?
Vi har varit med i många år faktiskt.
Ja, vad brukar ni göra för någonting?
Vi brukar göra så att vi har faktiskt träning, ordinarie träning på Tyresöfestivalen. Och sen så bjuder vi med de som tittar på för att vara med och provträna.
Ja.
Och sen gör vi lite uppvisning också, där vi visar upp lite av de här, exempelvis den här katan jag nämnde.
Ja.
Den är väldigt populär, den här 72-stegskatan.
Ja.
Den är många som tränar på, och den brukar vi göra faktiskt och visa upp lite. Och sen har vi, i vissa fall så bjuder vi upp då, det brukar börja i början på dagen brukar det vara fler som tränar dem. Sen mot slutet av dagen så är det lite färre. Men de brukar få träna själva, och så kör vi en träning för nybörjare.
Vet ni var ni kommer stå någonstans?
Vi brukar stå, ska vi se om jag tänker rätt nu. Lite det finns en liten gräsplan lite grann, kan man säga, måste vara.
Ja, nedanför gamla Nybörda skola, det som heter Kvarnhjulet, va?
Ja,
där på baksidan,
ja, precis,
där.
Det stämmer,
ja, längre bort mot. Ja. Ja.
Men det, jag tänkte bara komma till det med det här med introträning. Jag tränar ju bland annat barn och vuxna på Yasuragi också.
Jaha, gör du?
Som jag bor ganska nära där. Så och jag har samarbetat på dem i många år. Och då har jag oftast när det är barnträning, då kommer någon som aldrig har tränat karate.
Nej.
Och så kör jag ett pass på 45 minuter kanske. Och även vuxna, det är lite olika typer av fokus och företag och så vidare. Och det funkar väldigt bra, har jag lärt mig. Att introducera karaten, självförsvaret, tanken bakom. De får prova på lite tekniker. Och sen mot slutet brukar jag sätta ihop det också. De får prova en liten serie av kombinationer. Funkar och, jättebra.
Och på Yasserhage, där går man ju omkring som munkar allihopa i de där kläderna. Ja. Så man, det passar väl bra ihop också. Att
så
man...
jag kör Yasserhage för kids brukar jag göra, sportlovet. Och sen kör jag en del för företag och... lite vuxenträning också på påsken och så vidare som jag kan köra. Men jag bara tänkte nämna för att det är så pass lätt att prova.
Att prova.
Det är inte så svårt som det låter. Man behöver inte kicka liksom i huvudhöjd för att börja träna karate. utan det finns en princip som man kan börja, ganska roligt faktiskt att börja med. Hur man försvarar sig, hur man tänker, hur man står, lite sådär.
Ja. För att jag som då, jag har hållit på med yin-yoga i och för sig. Det är inte samma yoga som du håller på, men jag har även hållit på lite förut med det jag kallar för jumpa-yoga. Nej, men när man måste stå på ett ben och allt sånt där. Mm. Det som är fantastiskt när man håller på med sin kropp på det här viset, tycker jag, i yoga, när man tränar och står i krigare, man står i olika ställningar och man böjer sig. Alltså, det händer ju saker ganska snabbt med ens gamla stela kropp, alltså.
Det är superbra, verkligen. Och det är de här små musklerna som jag brukar prata om. Ja. När man liksom jobbar med olika vinklar och står, och som du säger, man står i vissa positioner, använder muskelkraft på olika sätt. Det är ju superbra för kroppen. Och jag känner mig själv, men nu känns jag inte så jättegammal, men jag är nog 60. Och jag känner mig superflexibel och rörlig och stark. Och kommer liksom förhoppningsvis i många år till. Och jag har många som jag känner, som jag tränar med, som är uppåt 90 år, alltså som tränar fortfarande. Så det är ju liksom inget problem, utan bara man håller sig igång.
Precis.
Däremot det. När man slutar, har jag fått höra, nu har inte jag gjort det direkt någon gång, om man blir skadad eller om man tappar intresse, då kan det gå ganska snabbt ut för det. Så man ska liksom hålla igång bara.
Och ha någonting som man tycker är roligt.
Något som man tycker är kul. Jag tycker det är vansinnigt roligt. Jag har tränat den här karateformen över 27 år, tror jag.
Har du barn också?
Ja.
Har du fått dem att...
Ja, de började träna lite grann i början där när de var yngre. Nu är de ganska gamla. Så att
har du barnbarn?
Nej, inte än. Men äldsta sonen är 35.
Så ja, jag vet. Då får man får börja tidigt med barnbarnen.
Karriären, det är IT, det är gaming. De har så mycket för sig så att de har inte funderat i de termerna.
Nej.
Vi får se när det kommer. Men de tränade med mig i början när de var yngre. Och sen så fick de en massa andra grejer de var intresserade av.
Ja. Så att... Och nu ska ni alltså ett helt gäng åka till Japan i november. Ja,
det ska vi göra. Bara... Det ska bli så kul. Vi har planerat det, vi kommer vara ungefär 30 personer.
Ja.
Och vi har då förberett det här i många, många år faktiskt. Och sparat pengar.
Ja, det kostar att åka till Japan.
Det kostar ju väldigt mycket att göra den här resan. Vi har sparat pengar och sen har vi då gjort en ganska stark subvention från både klubben. Vi har fått bidrag från Karateförbundet. Vi har fått en del bidrag helt enkelt.
Så roligt.
Så vi kunde få ner kostnaderna väldigt, väldigt lågt till de som deltar och åker med nu då.
Vad kul. Och Japan är väl ett fascinerande land att åka till, va?
Det är fantastiskt. Det är absolut mitt favoritland faktiskt.
Ja, jag förstår det.
Lite jävig här kanske.
Ja.
Men jag tycker det är så otroligt kul att åka dit. Och det är som en annan värld.
Ja. Hur reagerar japanerna på liksom med en svensk som kommer dit och har svart bälte i karate?
Ja, alltså det är det som kan vara lite utmanande. Att de har ju sina egna... Liksom, strukturer och karateorganisationer och så vidare. Så att det är inte så lätt att komma in. Och jag har ju varit på Okinawa där faktiskt karaten kommer ifrån. Det är en ö som ligger ett par timmar nedanför Japan då. Där är det väldigt strikt att komma in och överhuvudtaget få komma in och träna. Men nu förbereder vi ett träningspass med en av våra grundare som har kontakter, så att vi ska förbereda lite träningspass. Men vi ska inte bara träna, utan vi ska även njuta av Japan och Tokyo ska vi åka till då, så vi ska ha lite typisk turistresa också, kan man säga.
Fantastiskt.
Kultur, träning och hela den biten.
Ja. Och dig kan man alltså träffa sen på Tyresöfestivalen lördag den 7 september. Och var det mellan 11 och 4 vi håller på, va? Brukar vi hålla på någonting sånt där.
Det stämmer ganska bra,
tror jag. Det.
Vi brukar som sagt vara där, och då kan man komma dit och prata med oss och provträna om man vill. Eller få lite mer information om man skulle vilja komma och prova sen på klubben.
Just det.
Vi brukar köra, kom dit och träna ett par tre gånger innan man bestämmer sig. Så man behöver inte signa upp sig liksom direkt, utan kom dit och prova. Tycker ni är kul så kan man bli medlem och sen betala avgift och så vidare.
Och ni, då kan man prata med dem som har tränat längre och hör hur en vad nybörjare. Och jag tror, jag vet att barn brukar väldigt intressera sätta på sig. Så, alltså ska man spela ishockey, då vill man först gå och köpa sig hjälm och alltså alla skydd. Så att allt det här, när man får en dress också, det är ju också, barn älskar ju det här liksom, att bli någon annan.
Ja, det är faktiskt som du säger, att det blir lite en annan. Nu kan man träna kanske, första terminen brukar de flesta träna i typ college och t-shirt.
Ja.
Men när man väl garderar sen så måste man ha en dräkt.
Ja.
Så att då kommer liksom den här lilla...
extra.
Det här lilla extra då. Och då ser man vilken skillnad det blir när man får på sig dräkten och det bälte. Ja. Och kanske en färg till och med när man har garderat.
Ja, det är fantastiskt.
Det
kul.
Det gör ganska stor effekt.
Ja, ja, jag vet. Mitt barnbarn är 5 nu och hon gillar att alla de här figurerna hon ser vill hon vara. Fast det beror på vilken figur hon just nu gillar. Så att, men, ja, så jag kanske börjar, jag kanske kommer till det om 2 år med henne.
Du är jättevälkommen, ja. Verkligen. Så att, alla är välkomna. Vi har inga begränsningar.
Kul, Jonas Barle, att du kom hit och berättade det här. Jag hoppas att många av de som lyssnar också kommer förbi er. Och du får gärna komma förbi vårt tält. Vi har direktsändning i 5 timmar där mitt på fältet. Så att vi intervjuar folk under hela festivalen. Och sen sänder vi det efteråt och man får höra hur det är. För mig är Tyresöfestivalen en folkfest där man ser alla dessa engagerade föreningar och föreningsmänniskor som bygger det här samhället.
Ja, man har varit på i många år med det här och jag har varit på festivalen tror jag säkert i 5-6 år tror jag.
Ja.
Tycker det är jättekul verkligen och det är så stort utbud och det är liksom ganska högt i tak också.
Ja,
alla får snacka, alla får göra saker, visa upp. Och jag har också varit engagerad med de som organiserar det och man kommer på förträffar och det är väldigt noga förberett faktiskt.
Ja.
Så att jag är väldigt imponerad. Tycker det är väldigt bra initiativ.
Och stor eloge alltid till Oro Hallström som har hållit i det alla år. Han är en av de duktigaste fritidsledarna här i Tyresö kommun. Mm. Tack så mycket för att du kom hit, Jonas.
Mm. Tack så hemskt mycket för att du fick komma.
Och ni har alltså lyssnat på Radio Tyresö 91,4 och jag heter som vanligt Ann Sandin Lindgren.